Den första föreläsningen idag ska handla om Bileam, som ni har sett av programmet. Bileam. Vem var denne Bileam? Ja, vi får veta att det var ingen profet i Israel, utan han kom från ett annat land. Han kom från norra Mesopotamien. Vi kan läsa om Bileam först och främst i fjärde Moseboks 22 till och med 24 kapitel. Och det kan vara lämpligt att ha dessa kapitel uppslagna under detta studies gång. Vi får veta vid inledningen av det 22 kapitlet att Bileam, Beors son, kom från Petor. Och Petor, det blir på akkadiska Pitro, och staden Pitro, den vet vi låg cirka 2 mil söder om Karkemish vid floden Efrat. Nu har jag ingen karta, ingen tavla bakom mig, men jag hoppas ni kan få en föreställning om geografin ändå. Karkemish ligger där floden Efrat rinner upp. Inte riktigt vid källflödena, men ganska långt upp i nordväst. Och inte långt därifrån har vi Petor eller Pitro, och därifrån kom alltså Bileam. Vi förstår av texten att Bileam, han kände Herren i den meningen att han hade en viss kunskap om att det fanns en Gud med det namnet, men hans kunskap om honom var fördunklad. Den var förvrängd av hedniska tankar, ja, av de gudars tankar och gudstjänster som han också ägnade sig åt. Han var en vida berömd spåman eller profet, och att han kallas för spåman bland annat tyder på att han utmärktes av det som var vanligt bland profeterna uppe vid Efrat och Tigris. Vi känner till många av dem genom utombibliska texter. Det vimlade av profeter, men denne Bileam var den mest kände och den störste tydligen. Det som utmärktes var utmärkande för dessa profeter var att man menade sig kunna säga vad den och den guden menade, vad den och den guden ville, genom att betrakta inälvorna på djur, genom att ge akt på himmelen och genom att skåda in i bägare. Jag minns att det nämns om detta också i Egypten på Josefs tid, hur man kunde skåda i bägaren och så utläsa Guds vilja. Det fanns många metoder som användes, och Bileam, han var expert på detta. Han hade nått ett så stort rykte så att när det nu är kritiskt för Moab, så råder det ingen tvekan om var man ska söka hjälpen. Konungen i Moab, Balak, han låter sända bud till de midjanitiska furstarna. Det var nämligen så att vid denna tid så var det midjaniterna som dominerade över Moab. Moab hade ingen riktig självständighet. Och konungen i Moab, Balak, han är beroende av de midjanitiska beduin eller stamhövdingarna. Och han samråder med dessa och säger att nu är vi i verklig fara. Och därför så föreslår jag att vi sänder bud efter den kände Bileam, så att han kommer och förbannar detta folk, ty det är för mig för mäktigt. Kan hända skall jag då kunna slå det och förjaga det ur landet. Ty jag vet att den du välsignar, han är välsignad, och den du förbannar, han blir förbannad. Så stor makt tillskrev man Bileam, alltså gudomlig makt. Det är ju endast den ende och levande guden om vilken man kan med sanning säga detta: den du välsignar, han är välsignad, den du förbannar, han blir förbannad. När i tiden ska då detta ha ägt rum? Ja, eftersom vi kan räkna med att Israels barn tog in i Kanans land ungefär 1406 före Kristus, så har det här skett förmodligen samma år. Vi befinner oss alltså i tiden drygt 1400 år före Kristi födelse. Bileam blir alltså uppsökt av en delegation, äldste från Moab och äldste från Midjan, står det i sjunde versen. Och de har med sig spådomslöv. Profeten eller spåmannen Bileam ska bli rikt belönad om han kommer och förbannar Israel. När delegationen har anlänt så får vi veta att Bileam vill rådfråga Herren om han ska komma. Och hur denna rådfrågning gick till, det nämns inte. Men vi kan misstänka att han genom de vanliga knepen på något sätt skulle kunna få ett besked, så att han skulle kunna säga det utsända vad som var att göra. Och nu uppenbarar sig verkligen också Herren för Bileam. Gud kom till Bileam, och det första Gud säger, det är något som förmodligen inte Bileam hade räknat med. Gud frågar: vad är det för män som du har hos dig? Och Bileam måste ju svara: det är sådana som är fiender till Gud och hans folk. Det var alltså förföljare av Gud och hans folk som Bileam tar emot och har för avsikt att hjälpa. Och det var allvarligt nog. Därför ger Gud Bileam ett mycket klart besked enligt den 12:e versen. Gud sade till Bileam: du skall icke gå med dem, du skall icke förbanna detta folk, till det är välsignat. Därmed hade Bileam fått besked. Saken var klar. Ett folk och sändebud som är fiender till Gud och hans folk ska man förvisso icke ta emot, och man ska icke förbanna det som är välsignat av Gud. Men denne Bileam, han handlar på ett märkligt sätt, som vi nu får era veta om i det följande. Han hade tydligen hoppats på något annat besked. Och han har tydligen den uppfattningen att Gud kan ju ändra sig. Det kanske kommer bli ett annat utslag lite senare. Nästa tillfälle man skådar i levern eller tittar efter hur stickorna faller eller hur det brusar i träden, så kanske man kan finna ut ett annat besked. Han vill icke ta fasta på vad Gud här har sagt, som är klart och entydigt. På morgonen så ger han emellertid delegationen besked. Gå hem till ert land, ty Herren vill icke tillstädja mig att följa med eder. Vi vet inte vad som rörde sig i Biliams tankar när han gav det beskedet. Vi kan misstänka av fortsättningen att när han sa detta så hoppades han ändå att delegationen skulle återkomma och öka på spådomslönen. Så viktig var han för Moab och Midjan att han nog kunde räkna med att bli uppvaktad ytterligare. Delegationen, de vänder tillbaka och rapporterar: Biliam vägrade att följa med oss. Och mycket riktigt, Balak fattar det beslutet att en delegation ska söka upp Biliam ytterligare en gång. Och Balak drar den slutsatsen att Biliam är negativ främst därför att han inte har fått tillräckligt stor belöning. Och därför framhålls det för Biliam när den andra delegationen kommer att han ska bli bevisad över måttan stor ära. Så kom nu och förbanna åt mig detta folk. Och enligt den 18:e versen ger Biliam då ett mycket fromt svar. Biliam säger: om Balaken gåve mig så mycket silver och guld som hans hus rymmer. Lägg märke till här att delegationen hade inte talat om silver och guld. Hade bara nämnt att han skulle bevisas stor ära. Men Biliams egna tankar går direkt till silver och guld. Förmodligen det som han innerst inne åstundade. Men han säger: om jag så fick allt det silver och guld som Balak har i sitt hus, så kunde jag dock icke överträda Herrens, min Guds, befallning, så att jag gjorde något däremot, vare sig litet eller stort. Äktheten i detta fromma svar får sin belysning redan i nästa vers, där det står att han ber dem ändå stanna för att ändå se om Herren inte vill ge ett besked igen och kanske ändra sig. Därmed dröjer sig Biliam. Han hade fått ett entydigt och klart besked. De som vill förbanna det Herren har välsignat, de ska han inte samverka med. De ska han inte be stanna kvar. Och han ska icke fresta Gud. Utan är det verkligen så att han litar på Herren och hans befallning, då hade han ju fått besked. Då hade han fått uppenbarelse nog från Gud efter vilken han borde handla. Men som vi sa inledningsvis, dessa profeter som ägnar sig åt spådomskonst, De har ingen klar uppfattning och kunskap om den levande och sanne guden, utan de tror att den sanne guden är en bland gudarna, och dessa gudar man dyrkar, de har vissa, ja, inte bara vissa utan många mänskliga drag. De kan ändra sig. De är ombytliga. De är icke densamme igår och idag och i all evighet. Och så hoppas Biliam att verkligen kunna handla i enlighet med vad Gud säger, men att Gud ska säga någonting annat. Och då blir det till profetens egen fördel. Och så kommer då det första provet som Biliam ställs inför. Det är i den 20:e versen. Gud kom till Biliam den natten och sade till honom: om dessa män har varit kommit för att kalla dig, så stå upp och följ med dem. Men allenast vad jag säger dig ska du göra. Bibelläsaren måste här bli lite förbryllad. Gud hade tydligt sagt enligt den 12:e versen: du skall icke gå med dem, du skall icke förbanna detta folk, ty det är välsignat. Men nu plötsligt så heter det: gå med dem. Och man märker att när det nu ges två besked, så är inte Biliam sen att välja detta sistnämnda. Det var ju det han tänkte, det var ju det han hade hoppats, att ändå Gud så småningom skulle ge honom beskedet att få gå med. Så var detta ett prov ifrån Herren, om han verkligen frågade uppriktigt efter Herrens vilja och uppriktigt ville göra allenast det som Herren hade sagt. Hade det varit så, så måste ju Biliam ha undrat: ja, men du har ju befallt att detta folk får icke förbannas, jag får icke ha med deras förbannare och motståndare att göra, jag får ju icke gå med dem, har du ju sagt. Detta glömmer profeten snabbt bort, och så följer han då med Moabs första. Men detta var nu ett prov. Kanske känner till ett liknande prov som en annan profet, en sann Guds profet, Mika ben Gimla, Mika Gimlas son, ger uttryck åt enligt första Konungabokens 22 kapitel och 15 vers. När de många falska lyckoprofeterna har spått lycka åt Ahab och sagt att det är bara att dra ut i krig mot arameerna. Men när sedan Mika Gimlas son blir tillfrågad, så till en viss förvåning så säger Mika: dra dit upp, så skall du bliva lyckosam, Herren skall giva det i konungens hand. De skulle inte alls dra dit upp. Herren skulle icke alls giva dem i konungens hand. Och ville man ge akt på Herrens ord, så stod det klart. Men för att pröva den och för att utröna vad som var i deras hjärta, så kan Guds stundom handla på detta viset. När man icke vill ge akt på Herrens ord utan vill slingra sig undan det, så kan man bli förhärdad. Om man vill följa det som stämmer enligt egna förutfattade meningar, men det som inte stämmer, det upplever man som olycksprofetia och det håller man då åt sidan. Det står klart och tydligt nu i 22 versen, fjärde Mosebok 22 kapitel, att Gud blev vred. Hur kunde Gud bli vred om han hade menat att Biliam skulle handla så som han gjorde? Vredgas Gud emot den som handlar i enlighet med hans vilja? Nej. Det var i strid med Guds klart uppenbarade vilja att Biliam följde med dessa sändebud från Moab. Då han nu följde med upptändes Guds vrede, och Herrens ängel ställde sig på vägen för att hindra honom, där han red på sin åsninna åtföljd av två sina tjänare. Och så följer en mycket intressant och spännande del i denna historia. Herrens ängel nämnde vi något om igår. Det är Herren själv. Det är Herren Kristus. Ty han är ängeln i betydelsen den av Fadern utsände. Och han söker hindra Biliam att handla i strid med Guds vilja. Och han griper in trefaldigt. Först så ställer han sig hindrande i vägen på den väg man drar fram, vers 22-23. Senare hindrande i vägen på en smal gata, vers 24-25. Och slutligen så ställer han sig på ett trångt ställe, vers 26-27. Märker hur hindret blir större och större. Först står Herrens ängel på en väg, det finns möjligheter att väja. Sen på en smal gata, det finns också vissa möjligheter att väja, men det är svårt. Och profeten blir skadad i benen när de pressas mot muren. Och när det har blivit omöjligt och åsnan vägrar att gå vidare, så kommer Biliam att få den fulla förklaringen. Nu var ju Biliam en sådan profet som sökte uttyda Guds och andra gudars vilja mot bakgrund av vad som hände. Man kan säga att han utmärkte sig av svärmeandarnas kännetecken. Detta att, som ni vet, om man ser en svart katt gå över vägen, ja, då vet man ju vad det betyder. Eller om det regnar på morgonen när Biblikum har kurs, då vet man ju vad det betyder. Eller om man hör vissa knackningar tidigt på morgonen, då vet man vad det betyder. Det är sådant som också svärmarna ägnar sig åt. Man väntar särskilda uppenbarelser och tecken. En gång i tiden hamnade jag på ett MRA-möte. Det var inte utlyst som sådant, för jag var gymnasist och ditkallad. Men det visade sen att det var ett MRA-möte. Och jag blev ju därför en misshaglig person i sammanhanget. Så plötsligt, klockan 12 följande dag, så rusade upp en man, och han hade fått ett tecken från Gud att jag skulle avlägsna mig ur lokalen. Mot bakgrund av att Biliam fäste stor vikt vid sådana tecken, så borde han ju också fäst vikt vid det tecken nu som Gud låter hans åsninna ge honom. Vi får ju veta längre fram när Herren öppnade åsninnans mun. Till det är visst och säkert, och det lär oss dessa kapitel, att Gud, han kan dels betjäna sig av en hedninga profets mun, nämligen Bileams, och han kan också använda sig av en åsninnas mun så att hon talar. Ja, han kan göra precis allt det han vill göra. Och när han öppnar åsninnans mun, så får vi ju veta att den här åsninnan har varit en bra åsninna. Åsnor kan ju vara lite besvärliga, men den här åsninnan, hon har varit lydig. Hon brukar inte strejka på det här viset och lägga sig ner eller tränga upp profeten mot en mur och sådana saker. Och hon säger: vad har jag gjort dig eftersom du nu 3 gånger slagit mig? Och Bileam säger att hon har handlat skamligt. Och åsninnan säger: är icke jag din egen åsninna som du har ridit på i all din tid intill denna dag? Och har jag någonsin förut plägat göra så mot dig? Och Bileam måste svara nej. Alltså var det några nya ting som här hände. Och profeten, som brukar iaktta yttre tecken, han borde ju då ha tänkt det kanske ändå, att det är fel att jag drar med detta folk. Och hade inte Gud redan från början varnat mig för dessa män och sagt: du ska inte gå med dem? Men så tänkte han inte, till den tanken passade honom inte. Han åstundade, får vi veta i Nya testamentets spådomslöv, han åstundade orättfärdighetens löv. Och han är blind för det verkliga förhållandet. Åsninnan ser det. Åsninnan, hon ser Herrens ängel stå på vägen med ett draget svärd i sin hand. Men han, den seende spåmannen som ser allt och det fördolda, han ser det icke. Och när Herrens ängel ställde sig i en smal gata mellan vingårdarna, där murar funnits på båda sidor, så ser åsninnan det och tränger honom mot muren. Och då Herrens ängel längre fram ställde sig på ett trångt ställe där ingen utväg fanns att vika undan vare sig till höger eller till vänster, så ser åsninnan det, men icke Bileam. Och Bileam blir vred och vill döda sin åsninna. Så öppnar då till slut Herren också Bileams ögon, så att han såg Herrens ängel stå på vägen med ett draget svärd i sin hand. Då bugade han sig och föll ned på sitt ansikte. Och Herrens ängel sade till honom: varför har du nu 3 gånger slagit din åsninna? Se, jag har gått ut för att hindra dig, för denna väg leder till fördärv och är mig emot. Återigen får Bileam det klarast tänkbara besked: denna väg leder till fördärv och är mig emot. Borde nu inte Bileam äntligen ha böjt sig för Herren och hans uppenbarade vilja? Ja, Bileam erkänner att han har syndat. Han säger: jag visste icke att du stod mig emot på vägen. Om nu min resa misshagar dig, så vill jag vända tillbaka. Lägg märke till detta, att det är en halvhjärtad bekännelse. Han simulerar lydnad och fromhet, Men det är icke den rätta fromheten som utmärkes av att man helt och hållet böjer sig för Herrens ord utan minsta invändning eller diskussion. Utan han vill ändå tänka sig, kanske det finns någon möjlighet att det kan komma en ändring till stånd här. En ändring som blir till hans förmån. Om nu min resa misshagar dig. Om nu. Ja, men här borde det inte ha varit frågan om något om och några men. Saken var ju så uppenbar, så klar. Vilket den hade varit redan från början, men återigen här befästes. Och likväl, om nu. Och genom detta så sätts nu profeten en andra gång på prov. Nu ska det bli klart om profeten verkligen vill böja sig för det som är klart och tydligt uppenbarat eller inte. Och därför kommer ett liknande prov igen som förut. Herrens ängel säger, följ med dessa män. Men inte ett annat än vad jag säger, det ska du tala. Vad gör Bilam för val? Han borde ha tänkt, inte kan jag följa med dessa män. Du har tre gånger stått framför mig och hindrat med ditt svärd. Och du har tydligt sagt att denna väg går i fördärvet. Och din vrede är upptänd mot mig därför att jag ändå har gått den. Och du har tydligt och klart sagt att du skall icke gå med. Då måste detta bara vara en prövning. Det kan icke vara din vilja att jag skall gå med. Men så snart Herren har sagt följ med dessa män, så följer han med. Då tvekar han inte. När Herren säger följ icke med, då tvekar han och säger jag ska nog se om inte Herren har något ytterligare att säga. Kanske ändå imorgon att jag får ett annat besked. Stanna kvar här över natten. Men nu när Herren prövar honom och säger följ med dessa män, då säger han inte jag. Jag vill begrunda detta ytterligare. Utan då följer han genast med. Då är han inte snar. Då tvekar han icke, utan följer snart. När vi har kommit så här långt i denna text, så ska vi säga några ord med anslutning till det vi talade om igår, nämligen något om inspirationen, om vad som är, vad det är att vara en profet. Vi sa igår att Mose som en sann profet, det betyder detta att han talar icke egna funderingar i något avseende, utan han är Guds mun. Gud lägger sina ord i profetens mun. Att det är på det viset blir mycket kraftigt understruket i detta kapitel om Bileam. Gud har en sådan makt att han kan alltså använda sig av en hedna profet eller hedna spåman från Petor för att tala sitt ord. Ja, han kunde ju också använda en osninna. I 22 kapitlets 38 vers så står det: Bileam svarade Balak, du ser nu att jag har kommit till dig, men det står ingalunda i min egen makt att tala något. Vad Gud lägger i min mun, det måste jag tala. Vad Gud lägger i min mun, det måste jag tala. Till och med Bileam kan icke säga någonting annat än detta. Och går vi till 23 kapitlets 5 vers, så så står det där, och Herren lade i Biliams mun vad han skulle tala, han sade. Och i 23 kapitlet 16 vers står det: Herren visade sig för Biliam och lade i hans mun vad han skulle tala, han sade. Och i 23 kapitlets 19 till och med 20 vers står det: Gud är icke en människa så att han kan ljuga, icke en människoson så att han kan ångra något. Skulle han säga något och icke göra det, skulle han tala något och icke fullborda det, se att välsigna är mitt uppdrag, han har välsignat och jag kan icke rygga det. Så måste alltså en profet bland andra hedna profeter säga en sanning som går ut över honom själv och hans egna tankar och funderingar. Och i den 26 versen heter det: Biliam svarade och sade till Balak: Sade jag icke till dig, allt vad Herren säger, det måste jag göra. Och i 24 kapitlets andra vers så ser det ut som om denne hedna profet nu till slut har blivit en riktig profet. För det står att Guds ande kom över honom. Och man undrar, har nu ändå inte Gud gjort ett under så att han genom detta kraftiga ingripanden har omskapat Biliam till att bli hans egen trogne profet? Till det står i 24 kapitlet i inledningen att Biliam nu inte längre gick bort för att se efter något tecken. Det var tydligen vad han hade gjort tidigare när han hade gått bort för att se om Herren uppenbarade sig. Han hade följt sin vanliga praxis att se efter något tecken, och sen hade då Gud gripit in och givit honom besked och givit honom ord som han blev tvungen att framföra. Och nu förstod han att det hängde alltså inte på hans egna iakttagelser av kanske offerdjurens kroppar och inälvor eller någonting annat. Han såg inte längre efter något tecken. Han lyfte upp sina ögon, han såg Israel lägrad över efter sina stammar, och Guds ande kom över honom, står det. Och så säger han som hör Guds tal, följer det sedan. Och i 13 versen står det: Om Balak än gåve mig så mycket silver och guld som hans hus rymmer, kunde jag dock icke överträda Herrens befallning, så att jag efter eget tycke gjorde något, vare sig ont eller gott. Vad Herren säger, det måste jag tala. Och i 16 versen: Så säger han som hör Guds tal och har sin kunskap från den högste, han som skådar syner från den allsmäktige och sjunker ned och får sina ögon öppnade. Och därefter följer ju den märkliga profetia som Per Jonsson talade något om igår. Genom detta borde det stå klart för oss vad som menas med inspirationen, vad som menas med en profet. Det är alltså inte det som man vanligtvis lär ut i skolor och universitet i våra dagar, nämligen att en profet är en särskilt känslig person som genom sin psykiska utrustning har en förmåga att ana vad som är lämpligt att säga och vad som är lämpligt att göra, och kanske också vad som kan hända längre fram. Så har man till exempel sagt att Georg Borgström, han är en sann profet i stil med profeten Amos och andra gudsmän. Ty han har en särskild gåva att se vad som händer här på jorden genom det sätt vi brukar naturtillgångarna. Han ser problemen med befolkningsexplosionen och allt möjligt annat. Han är en verklig profet. Eller dessa vänsterradikala profeter som träder fram och talar vad som nu verkligen bör göras och vad som kommer att ske till och med. Det är profeter i samma mening som gamla testamentets profeter. Nej, det är det inte alls. Utan vill man bry sig om fakta på något sätt, så ger ju Bibeln entydigt det beskedet att det hänger inte på profetens psykiska och personliga utrustning om han ska kunna säga något riktigt och något bra. Och det hänger inte på att han får vissa aningar så att han kan lägga ihop ett och ett, och sen kan han då dra slutsatser som blir rätta och riktiga. Det är inte så att profeten Jesaja kan säga vad som ska ske därför att han har hört redan vissa rykten, han har fått vissa rapporter från medarbetare så att han kan spå rätt, vilket varje riktigt duktig människa också skulle kunna ha gjort. Det är faktiskt inte så som en av de större exegeterna sa strax före sekelskiftet, att skillnaden mellan oss och gamla testamentets profeter, det är det att hos profeterna så glöder den glöd som finns hos oss alla lite mer än hos oss. Nej, det som skiljer profeterna från andra människor, det är inte att de är duktigare att tyda tecken och att de har en speciell personlig och psykisk förmåga, utan det som skiljer dem från oss andra, det är det att Gud suveränt har behagat att lägga sina ord just i deras mun. Det säger Bibeln. Och det framgår tydligt att så är det bland annat av dessa kapitel som vi nu betraktar. Men låt oss nu se hur det hela slutar. Nu har alltså Bileam kommit till Balak. Och vad händer då? Jo, det första som nu ska ske, det är att Bileam vill nu utröna vad Herren vill att han ska säga. Och hur söker han utröna Guds vilja? Jo, han följer Balaks anvisningar att gå till en plats som är helgad åt guden Baal. Han går till Bamot Baal, till Baals höjdplats. Det står att han följde med Balak, och det står i 22 kapitlets 41 vers: och följande morgon tog Balak Bileam med sig och förde honom upp på Bamot Baal. Bamot, det betyder tempelplats eller kultplats, och Baal betyder Baal. Det är Baals helgedomsområde. Så ser vi här att fastän Bileam har fått tala Guds rena ord och till och med fått se Herren Kristus med ett draget svärd framför honom, så har han inte mer urskiljning än att han träder upp tillsammans med Balak på platsen Bamot Baal. Och man låter där offra rikligen, sjufalt. Och sjufalt betyder att man gör det grundligt, fullkomligt. Och detta förmodligen att Biliam ännu inte har förstått vad det är för Gud han har att göra med. Han tycks ännu tro att om vi nu gör detta riktigt grundligt och bra, så kanske till slut Gud ska ge ett sånt svar som blir lämpligt för både Biliam och för Balak, och så kan han få en stor belöning. Man söker vinna Guds gunst för att kunna uppfylla Balaks önskemål. Trots att Gud hade sagt, du skall icke gå med dem, du skall icke förbanna detta folk, till det är välsignat. Och så står det 23 kapitlets 3 vers: stanna kvar vid ditt brännoffer, jag vill gå bort och se om till äventyrs Herren visar sig för mig, och vad helst han uppenbarar för mig, det skall jag förkunna för dig. Detta säger han fastän ju Gud redan hade tydligt uppenbarat vad som var att säga och vad som var att göra. Och så uppenbarar sig Gud, och Biliam tvingas att säga precis det som Gud lägger i hans mun. Om detta säger Mose lite senare i sin sista, i sin avskedspredikan för folket, upptecknad i 5 Moseboks 23 kapitel 5 vers: Herren din Gud förvandlade förbannelsen till välsignelse. Och i Josuas bok 6 kapitel och 10 vers heter det: jag ville icke höra på Biliam, utan han måste välsigna eder, och jag räddade eder ur hans hand. Nu var det inte nog likväl med detta, utan Balak och Biliam gör ännu ett försök. Och nu väljer man en annan plats. Nu går man upp på toppen av Piskan. Det vill säga man förflyttar sig längre norrut, och man kommer närmare Israels läger. Och så upprepar man samma procedur igen. Fullkomligt offrande, det ska ske sjufalt och rejält. Och så hoppas man likväl på gynnsamt svar. Han vill se om något visar sig. Lägg märke till 23 kapitlets 19 vers som vi redan har citerat. Det är fåfängt att vänta på att Gud ska ändra sig. Gud är icke en människa så att han kan ljuga, icke en människoson så att han kan ändra, så att han kan ångra något. Skulle han säga något och icke göra det, skulle han tala något och icke fullborda det. Ja, Biliam som litade till trolldom, litade på tecken, han tvingas själv framföra det budskap som är upptecknat i 23 versen: ty trolldom båtar intet mot Jakob, ej heller spådom mot Israel. Trolldom båtar intet mot Jakob, ej heller spådom mot Israel. Det är en utsaga som drabbar Biliam själv. Och likväl kapitulerar han inte. Han ger icke upp. Och det blir ett tredje försök på toppen av Peor. 23 kapitlet 28 vers: Balak tog Biliam med sig upp på toppen av Peor, där man kan se ut över ödemarken. Och nu tredje gången gillt. Och kanske det är, som vi sa förut, en viss kapitulation och resignation för tillfället hos Biliam. Till det står i 21 kapitlets 1 vers att nu går han inte längre bort som de förra gångerna för att se efter tecken. Till han vet att helt oberoende av de där tecknen så som han brukade lita på, så uppenbarar sig Herren här suveränt och tvingar honom att säga det som han icke ville och som han icke hade förstått och anat. Så från och med 24 kapitlet framträder Biliam närmast som en riktig och sann profet. Balak blir givetvis nu förskräckt och vred. Han slår ihop händerna och ger uttryck åt sin stora besvikelse. Till att förbanna mina fiender kallade jag dig hit, och se, du har istället nu 3 gånger välsignat dem. Men också Balak måste säga att det är Herren som har förmenat dig att bliva ärad. Och så följer då detta att Biliam också ger en utsaga om framtiden. Det står: se, jag går nu hem till mitt folk, men jag vill varsko dig om vad detta folk ska göra med ditt folk i kommande dagar. Och så kommer vi till den profetia som berördes något också igår. Jag ser honom, men icke i nutiden. Jag skådar honom, men icke nära. En stjärna trädde fram ur Jakob, och en spira höjer sig ur Israel. Den krossar Moabs tinningar och slår ner alla krigslarmets eller Sets söner. Denna profetia går i fullbordan när David gör precis det som här sägs. Han krossar Moab och kuvar det. Men den går i djupare mening i fullbordan i Jesus Kristus. När Jesus Kristus kommer född av jungfru, så som David såg, så som den evige konungen, samma person som hade stått med draget svärd framför Biliam och hans och Nina. Ja, vad ska vi nu tänka om Biliam efter detta? Hade icke Herren talat så tydligt och uppenbarat sig så många gånger för denne profet att han nu verkligen genom detta hade blivit omvänd och en sann Herrens tjänare? Ja, det borde väl ha gått så, tycker man. Men det gjorde det inte. Och det visar hur allvarligt det är att icke till fullo förtrösta på Herrens ord, utan endast vilja följa med så länge det gagnar egna intressen och stämmer med egna uppgjorda planer och funderingar. När Biliam vänder tillbaka, så vänder han ändå inte tillbaka som en Herrens lydige tjänare, utan han kan icke undvara belöningen, och därför så gör han ytterligare ett försök. Han ger moabiterna och midjaniterna ett råd när han ser Israel ligga vid Jerikos hedar på östra sidan om Jordanfloden. Han föreslår att man ska bjuda in israeliterna till sina kultfester, så att de därmed tar del av deras avguda offer och beblandar sig med de midjanitiska och moabitiska kvinnorna. Vi känner ganska väl, genom också utombibliska texter, till hur sådana här kultfester gick till. De börjar ju bli moderna återigen i vår tid. Grundläggande för dem var en hämningslös sexuell lössläppthet. Man trodde man gick Guds ärenden och befrämjade välsignelse och fruktbarhet under dessa fester genom att hämningslöst beblanda sig med varandra. Och Biliam var inte dummare än att han förstod att det här skulle bli en lockelse som skulle bringa israeliterna på fall. Och genom att israeliterna handlar på detta sätt så skulle nu äntligen till sist förbannelsen och vreden drabba Israel. Så som han hade hoppats hela tiden, och så skulle han då äntligen få sin lön. Om detta läser vi i 25 kapitlet i 4 Mosebok. Och att det verkligen var Biliam som stod bakom detta får vi veta i 4 Moseboks 31 kapitel och 16 vers. Det var ju det som på Biliams inrådan förledde Israels barn till att begå otrohet mot Herren i saken med Peor, och därigenom vållade att en hemsökelse kom över Herrens menighet. Och i denna hemsökelse så mötte också Biliam döden. I 8 versen i samma kapitel, eller vi kan läsa från den 7 versen, står det: det gingo till strid sig mot Midjan, så som Herren hade bjudit Mose, och dräpte allt manskön. Och jämte andra som då blev slagna av dem dräptes och de midjanitiska konungarna Evi, Rekem, Sur, Hor och Reba, 5 midjanitiska konungar. Biliam, Beors son, dräpte de och med svärd. Så slutar detta tragiska livsöde. Och det är inte underligt att detta med Biliam omnämns flera gånger i den heliga skrift. Jag kan läsa något om Biliam i Nehemja 13, i Josua 24, i Josua 13, i 5 Mosebok 23, i profeten Mikas boks 6 kapitel. Ja, också i Nya testamentet talar man om Biliam. Aposteln Petrus säger i andra brevets 2 kapitel 15 vers om Biliam: han älskade orättfärdighetens lön. Och i Judas brevs 11 kapitel talas det om Biliams villfarelse. Och i Uppenbarelsebokens 2 kapitel och 14 vers talas det om Biliams lära, vilken lärde Balak att söka bringa Israels barn på fall, att de skulle äta avguda offer och öva skörlevnad. Så är det alltså skriftens tydliga och klara mening. Genom att vad som hände med Biliam har blivit bevarat till oss, att ge oss en mycket tydlig och klar undervisning och en skarp varning. Det är ytterst allvarligt att bolla med Herrens ord och välja sådant som blir till egen fördel. Enligt Herrens vilja så är allt Guds ord sant och levande. Ett ord som blir till välsignelse eller förbannelse, till liv eller till död. Det är allvarligt om man drar ifrån någonting eller lägger till någonting. Bibelns sista bok förnyar ju, eller upprepar ju, denna varning. Vad blir då följden om man handlar som Biliam, om man lägger till eller om man drar ifrån? Jo, om någon lägger något till dem, till profetiorna, på honom skall Gud lägga de plågor som är skrivna i denna bok. Och om någon tager bort något från orden i denna profetias bok, hans del skall Gud borttaga från livets träd och från den heliga staden, om vilka det är skrivet i denna bok. Den som betygar detta säger: ja, jag kommer snart. Amen, kom Herre Jesu. Vi tackar dig, Herre, för ditt ord och beder dig om nåd att mottaga dina allvarliga förmaningar, så att det icke ska bli vi